Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till Oddjob Comedy Podcast. Idag ska vi prata om vändpunkter i livet. Jag, Alfons Kibelenso, Nagme Kamouche och Robin Friberg. Med oss som gäst idag har vi Melody Farsin. Så då kör vi. Är vi som sagt jag, Alfons Kibelenso och Nagme Kamouche. Sen har vi med Melody Farsin idag också. Mm. Så uttalar ditt namn rätt.
Farsin.
Farsin.
Ja. Farsin.
Farsin. Mm. Ja, du ser. Farsin.
Ja.
Du hade inte ens du rätt, Nagme.
Jo, jag. Hon sa Farsin.
Hon gjorde det. Ja. Jag som är dålig på att lyssna.
Du är ockuperad av iranier.
Men vad bra. Jag tycker det ska bli jättetrevligt. Jag gillar att vara ockuperad av
iranier. Du kommer vara tvångskonverterad i slutet av den här podden. Du kommer ha en hijab på dig.
Ja, men det ska vara lite kul. Det måste ju finnas massa snygga sådana också. Jag är ju som sagt lite fåfäng, så jag hoppas att man får välja liksom lite färger och sådär. Då är jag jättenöjd. Idag, så vad ska vi prata om idag, Nagne?
Om vändpunkter.
Mm. Vad innebär det?
Ja, för mig så känner jag att när jag blir tvungen i livet att tänka helt annorlunda eller leva helt annorlunda, stor förändring, så att det är påtagligt, då är det för mig en vändpunkt. Och ibland väljer jag det själv och ibland blir jag tvingad till det av andra faktorer.
Mm. Vad var du för reflektioner, Melody, när man säger så här, vändpunkter i livet?
Det är när man gör någon förändring i en rutin eller att man, som du säger, att man tvingas in till ett nytt normal liksom. Eller att man fattar ett beslut antingen internt eller att det kommer externt.
Spännande. Jag har en sån här, när man pratar om vändpunkter, så det kan ju ske precis som du säger, Melody, på massa sätt, så här, internt eller externt, och det finns massa triggers för det där. Men jag kommer ihåg nu faktiskt, jag kom på det nu. Jag hade en sån här konstig vändpunkt för jag pluggade lite senare i mitt liv. För jag var ute och spelade mycket och tänkte jag ska nog ägna mig åt att bli musiker istället. Liksom, ja, det livet verkar kul liksom. Rockstar ska man bli något. Det blev jag ju aldrig. Och då jag fick barn ganska tidigt i livet. Mm. Och då skulle jag börja läsa, plugga. Apropå extern påverkan. Mm. Så jag hade bestämt mig för att jag skulle verkligen bli lärare. Mm. För jag hade jobbat som lärare i 2 år. Mm. Musiklärare och sen en vikarierande lärare under 1 år. Jag tyckte verkligen det var jättekul. Så jag hade bestämt mig för att bli lärare. Och så söker jag in på högskolan. Jag söker in lite olika linjer. Och skriver in dataingenjörslinjen som liksom första val. Och sen hade jag ett antal andra, bland annat lärare då. Och det här var första året som man, om man kommer in på sitt första val, Då stryks alla andra. Mm. Så jag kommer hem från semestern och tänker så här, ja, nu får vi se hur det har gått. För högskoleprovet hade jag skrivit, hade gått ganska bra. Så jag var så här, jag kommer nog in liksom på, det, på några stycken så jag kanske kan välja. Då var det bara så att du har kommit in på dataingenjörslinjen, alla andra linjer är strykna. Hej.
Mm.
Och, då, och det, därför blev jag dataingenjör.
Mm.
Istället för lärare.
För du hade inga options.
Då hade ju fått kanske vänta eller gått in på någon reservplats. Mm. Nu tyckte jag det här lät väldigt spännande, så det var inget problem för mig. Men det var ju liksom, det blev ju en helt annan, alltså 3 veckor senare så stod jag i och började läsa matematik istället för att, ja, pedagogik då.
Mm.
Det var lite kul.
Ja.
Det kom jag på nu.
Mm. Ja, så, och gav det dig någon instinkt liksom efteråt?
Ja.
Tyckte du, drog du någon lärdom av det? Var det dig själv?
Ja, nej. Alltså just det där, det är väl lite intressant då att det där externa liksom som kommer in, det var ju kanske inte så, det gav mig en annan, ett annat yrke kanske, en annan livsstil förmodligen och andra möjligheter än det andra valet hade gjort liksom. Men annars tycker inte jag att det påverkar så mycket, just det. Så det kanske var ett dåligt exempel.
Nej, det var
det finns ju andra, ja. Men det är just det där, att det, helt plötsligt så man tror att man ska göra någonting och man ser sitt liv liksom bestå av påsklov, sportlov, sommarlov, fortsatt. Och jag kommer att vara, ha massa barn runt omkring mig. Och så är det inte så.
Nej.
3 veckor senare så
det. Jag kan tänka mig att du såg fram emot de loven framförallt.
Ja. Ja, nu är det ju så att jag har ju sett också insidan. Min dåvarande fru var lärare. Eller okay. hon utbildades till musiklärare.
Mm.
Så att hon hade ju alla de där sportlov, påsklov, sommarlov. Så här. Men, måste jag säga, det ska jag säga till shoutout till alla lärare där ute. Ni behöver dem då. Ni behöver dem för att ladda om. För det är ganska tufft. Alltså. Man har ju så otroligt mycket socialt ansvar idag i skolan.
Du kan få smör i ditt ansikte.
Ja,
när som helst så kommer så här mellis, smör, margarin.
Har du fått det?
Jag har jobbat mycket i skolan. Ja. Och det är verkligen, den ena dagen är inte den andra lik.
Nej.
Och det kan vara vissa dagar innan lunch så är du vid skolsköterskan typ 7 gånger för att det har varit bråk så många gånger.
Ja.
Det, du kan aldrig liksom så här scrolla lite i din telefon på arbetstid för att då kanske någon dör.
Ja.
Bokstavligen.
Ja. det är inte värt det liksom.
Nej, det är inte värt att ha någon annans liv på dina händer för att du ville kolla Instagram lite snabbt.
Nej. Varför har vi ambulansen här?
Exakt.
Ja, alltså jag skulle ju aldrig ha gjort det.
Exakt, hon skulle skicka iväg en tweet.
Ja, I had to.
Men har du något exempel på vändpunkt i livet?
Jag skulle säga att den dagen, min största vändpunkt i livet måste vara den dagen jag gav upp om tacksamhetsskulden. Den dagen jag blev mycket mer villkorslös. Och det är ganska sent i livet.
Mm.
Jag är uppvuxen med att fastän jag är uppvuxen i en miljonprogramsförort som är, det är bland folk som ser ut som mig, så var jag väldigt mycket i vita rum där jag alltid fick veta att det var fel på mig. Att hur jag rör mig, för mig, min religion, min kultur, mitt hemspråk, min hårfärg, min hud, allt är fel. Min existens är fel. Och jag ska bara anpassa mig till den här små grodorna kulturen som jag inte begriper mig på. Fast jag är infödd in i Sverige och mycket av det svenska är väldigt självklart för mig, så var det också mycket som var påtvingat. Jättemycket var obegripligt för mig. Och det fanns inte mycket logiska förklaringar till varför jag skulle känna mig sämre för att jag är infödd i vissa egenskaper, ett visst utseende och så vidare. Och det kan man se framförallt även i stand-upen. Om man tänker mina 7 första år. No worries. Villkorslös.
Men dina sju första år.
Jag skulle säga att under mina 7 första år så visste jag inte vem jag var på scen. Jag trodde att jag hade läget under kontroll. Men jag var inte ändå liksom, jag anpassade mig alldeles för mycket till publiken. Jag anpassade mig så pass mycket att jag ändrade mitt språk, ändrade mina referenser. Pratade om Melodifestivalen när jag inte bryr mig om Melodifestivalen. Jag tycker det är skittråkigt.
Ja, jag håller med.
Det finns ingenting intressant. Det finns knappt ett bidrag som är bra. Och ändå så sitter hela landet och kollar på den här skiten. Verkligen bajs-tv. Och jag ska dra skämt på min dyrbara tid, på de 5 minuter jag har på en scen när jag har åkt hela vägen till Malmö eller vad som helst. jag gjorde så mycket bara för att tillfredsställa andra, för att liksom få den här klapp klapp, vad bra du var, bra och vad duktig du var, du var inte en alien, du var inte liksom konstig i mina ögon. Men sen var det så här, en vändpunkt någonstans där jag till och med övervägde att lägga av med stand-upen för att jag aldrig blev accepterad. För att jag ständigt kände mig utanför. Och kände att så här, det fanns för många klubbvärdar och liksom etablerade som satte krokar i benet för en hela tiden. För att man inte var så som de behagade. Och det gjorde att till slut liksom, jag mådde dåligt med att jag var inte ens mig själv. Jag var inte ens, jag kunde inte stå för den jag var på scenen under de första åren. Jag försöker göra allting rätt liksom. Men för vem? Sen blev det att till slut så släppte jag det. Jag släppte min Pippi Långstrump-humor. Jag släppte liksom att försöka platsa in i ett rum som inte ens är mitt. Som jag inte vill vara en del utav. Och bara körde villkorslöst så som från min vardag. Och då blev det äkta. Jag kanske inte drar... Jag kanske inte använder allt slang som jag använder privat. För att det kommer göra att folk exkluderas. Speciellt om det är en äldre publik. Men jag kan omformulera på ett sätt så att folk förstår mig. Jag behöver inte använda ord och vokabulär som jag inte ens använder privat. Men jag kan göra mig förstådd. Jag behöver inte prata om referenser som jag skiter i. Jag kan förklara mina egna referenser istället. Och det är där som det är så viktigt med inom stand-upen. Det som är så unikt är att du får ta del av en historia du kanske aldrig hade hört förut. Noah Johansson, som skulle ha fyllt år idag. Det var en komiker som var heterosexuell transvestit. Och jag är så säker på att jättemånga aldrig hade känt till hans historia om det inte vore för stand-upen. När han stod på en scen och bara körde liksom, jag tror att det var för många, i alla fall för mig, så var det den första heterosexuella transvestiten jag någonsin hade pratat med, kommit i kontakt med och ens hört en så djup historia ifrån. För att man är ganska djup på scen. Och detsamma blir med min verklighet som kanske i vissa fall är det igenkännelse. Om jag uppträder ute i orterna. Men också för vissa är det liksom en typ en aha-upplevelse mer eller sånt. Men det blir mer äkta. De köper mig som person mer än att jag står där uppe och typ mer eller mindre spelar adopterad. Det är nästan att du kan höra publiken tänka, vet hon om att hon är invandrare? Och om du inte nämner det liksom, på något sätt. Eller om du inte är dig själv. En publik märker så snabbt när du är falsk på scen.
Ja, precis.
Ja, jag skulle säga att det var min vändpunkt. För det var någonting som hände då. Helt plötsligt gick det bättre. Jag hade roligare på scen. Jag sket i alla klubbvärdar som var åsner. Verkligen. Jag blev liksom mer oförlåtande.
Hur upptäckte du det här? När kom du på liksom att nej, jag tänker inte hålla på och köra den här Pippi Långstrump, schlagerfestivals liksom, Tommy och Annika humor, utan jag tänker vara Melody och jag är den här. När fick du en insikt liksom, eller?
Var det någon specifik tillfälle eller kom det långsamt till dig?
Jag skulle säga att det var alltså en helhet av hela livet. Att du någonstans inte har mått bra för att du ständigt måste tänka på hur du rör och för dig. Men också i samband med till exempel inom upplopp, när det var upplopp i Husby 2013. Då samtliga Husbybor och organisationen som jag är från svartmålades jättemycket i media. Vi blev mer eller mindre kallade för terrorister och så vidare. Det var där det verkligen för första gången att vi internt började prata om de här upplevelserna som att så här, men varför tillåter vi det här? Varför tillåter man att behandlas på det här sättet, att lära sig självhat som så här, en del du bara ska acceptera? När man kan typ alltså brösta upp sig och liksom strukturera upp det här internt och se vart felet ligger. Och det var därifrån jag skulle säga att man gick ifrån att vara ett objekt till att bli ett subjekt. Och faktiskt liksom inte tillåta vissa premisser, inte tillåta det som har varit självklart tidigare. Mm. För om man ska kolla generationen bakåt, mina föräldrar som har spenderat lika mycket tid i Sverige som de har spenderat i Iran, än idag säger de, men Melody, vi bor i deras land.
Mm.
Bete dig så som de önskar. Alltså, var inte så kaxig.
Mm.
Skriv inte så här arga texter. Skriv inte, du vet, var inte för rebellisk på scen. Sådana grejer. Och det blir liksom, jag har inte bett om att födas i Sverige.
Mm.
Jag ska inte vara tacksam för någonting. Det är Sverige som ska vara tacksamma för mig.
Mm.
Så jag är lika mycket svensk som vem som helst. Liksom. Mm. Och mina föräldrar har spenderat hälften av sitt liv här.
Mm.
Det som kommer ske dem, och deras pension kommer vara piss.
Mm.
De kommer fortfarande betraktas som de första invandrarna. Mm. Liksom. Men de har fortfarande dedikerat hälften av sitt liv i det här landet.
Mm.
Mm. Det är jätteintressant. Jag tror, vi spårar lite på det här, för det är intressant.
Ja, men jag känner igen mig väldigt mycket i det du säger. Och så är det en resa som delvis har sett ut så här för mig också.
Mm.
Men för mig kanske den smärtsammaste delen, det var när jag gick på högskolan.
Mm.
Och där var jag ensam invandrare bland alla svenskar. För systemvetenskap var det ovanligt för alla iranier. De var i tandläkare och läkare.
Of course.
Så jag var ensam där. Men där var det så mycket grupparbete. Och det var så otroligt viktigt att komma in i en grupp.
Mm.
För om du inte gjorde det, då kunde du inte klara av kurserna. Mm. Och då var det så extremt viktigt för mig att vara accepterad. Var en i gänget. Och jag var gift med Mortensa. Mm. Men och jag var 24. De flesta var yngre. Men det var så otroligt viktigt för mig att spela. Att jag accepterar alla koder. Allt. Mm. Allt som behövs för att vara med.
Mm.
Så jag gick oftast med andra på klubbar. Och jag dricker öl och sånt. Mm. Men jag tycker inte om att bli full.
Mm.
Men jag låtsades att jag var full. Mm. Bara för att jag var så desperat. Att vara accepterad. Mm. Och på det väget fortsatte jag.
Mm.
Ända tills jag flyttade till England. Och någonting hände i England. Jag vet inte riktigt vad. Kanske att mina engelska vänner var. De hade lättare för de som var annorlunda.
Mm.
Så jag fick vara mig själv och bli uppskattad väldigt mycket. Och fick självförtroende tillbaka på något sätt. Kände att jag kan vara mig själv. Och det, folk ska acceptera mig som jag är. Så när jag kom tillbaka med det självförtroendet för 3 år sedan. Och med den inställningen. Då var det faktiskt lättare att bli inkluderad.
Mm.
Jag vet inte hur det hänger ihop. Men det kanske har med att. Kanske svenskar. Om man generaliserar. De kanske är blyga. Och om man själv har låg status. Då blir de obekväma.
Mm.
Men om man är lite kaxigare. Och har självförtroende. Då känner de sig tryggare.
Mm.
Men jag upplever att. Efter att jag kom tillbaka från England. Jag är bekvämare i mig själv. Jag är mer mig själv. Och så blir jag bättre accepterad. Och då tänker jag, gud vilken slöseri med tid det var.
Men alla, du kan enklare välja bort det som är ointressant för dig idag också.
Ja,
du
märker det är sant, att det är sant.
Jag var samma i början med stand-upen. Jag dricker inte.
Mm.
Och jag vet att jag går miste om jättemycket arbetstillfällen. För att så mycket händer liksom på branschfyller.
Ja, du tänker så. Mm. Ja, det är liksom backstage. Alltså det som
det är händer. Då allting föds. Ja. Det är då poddar föds. Ja, vill du köra i parlamentet? Vill du göra det här, det där? Ja. Liksom, det allt handlar ju om vem du känner.
Mm.
Tyvärr. Det handlar inte ens om kvalitet idag. Men det behöver inte ens hyschas om. Det handlar inte om vem som är bra och dålig. Det handlar om vem du känner, 100%.
Mm.
Vem du är tillsammans med, till och med på den nivån.
Mm.
Men så jag försökte verkligen nätverka, vara social och liksom vara den här trevliga som men bara för att jag inte dricker så betyder det att inte att jag måste gå hem direkt efter stand-up-kvällen. Men jag var jätteobekväm. För ofta är du ensam tjej med 7 grabbar som är redlöst fulla och de blir obekväma med att det finns en nykter. För att det är den här, åh, är vi jobbiga? Man vill inte heller orsaka att de känner att så här, nu är vi jobbiga inför den här enda som är nykter. Liksom.
Mm. Mm.
Men jag satt upp så många nätter och bara led i princip. Mm. Jag vantrivdes ingenting emot mina komikerkollegor. Nej, men det är liksom, Det är som att du går till en hoppborg och du är den enda som inte hoppar. Ja. Det är jättekonstigt. Ja.
Varför hoppar du inte? Exakt. Det är jättekul. Lär inte hoppa faktiskt.
Exakt, exakt. Ja. Men det är som man blir utanför. Mm. England har så mycket mer, alltså, innan vi är England cred, de har förstört hela världen. Mm. Så mm. De har ju koloniserat hela världen. Så med det kommer konsekvenser. Alla du har koloniserat kommer komma tillbaka till dig.
Mm.
Så de har så mycket mer, alltså, mångfald.
Erfarenhet också. Ja.
Helt annorlunda.
Ja, och det, tror jag, det var lite sån här span. Jag tror att, jag tänker, min pappa kom från Jamaica och flyttade hit 1965. Mm. Och han liksom, den enda svarta i Gävle. Punkt liksom.
Av alla ställen.
Och han, jag kan ju tänka att han ska gå och klippa håret bara. Han är ganska social liksom. Så här, ja. Du vet, lite kaxig är han. Ja. Han så här, men ändå också väldigt anpassad. Jag känner igen det som Melody beskriver med sina föräldrar. Att det, liksom, det finns liksom en, han är väldigt svensk liksom. Mm. Han är ju,
han målar på fasad.
Ja. Och sen orkar han inte alltid. Så mm. lite inkonsekvent och tack och lov liksom. Och då blir det jävligt mycket Jamaica istället, och det tycker jag är jättefint liksom, för då har man ju fått det också. Men just det att England har ju liksom en helt, jag tycker, jag var i Notting Hill förra året vid den här tiden, festivalen, det finns liksom en tradition att ha en stor indisk population, en stor, alla de här kolonialiserade delarna som har kommit dit, de kan ju hantera det. Jag tycker det är fantastiskt att vara i London, för det är så väldigt mycket mer öppet än vad det är i något annat land. Sverige 60-talet, det är ett bondland som är öststatsaktigt nästan. Det är tillknäppt, det finns ingen, alltså det är väldigt speciellt. Så den här resan som Sverige har gjort till att bli ett mångkulturellt land, vi är mitt i den resan nu, om man ska vara ärlig. Det är nu för Sverige börjar bli modernt. Sverige kommer att bli modernt alldeles nu i dagarna, tror jag, här, va? Men det har ju varit, det är lite gammalmodigt här.
Men det har förändrats väldigt mycket. Ja, tycker
nu
inte.
Tycker jag på slutet.
Det har blivit mycket, alltså. Jag känner att jag var borta 7 år.
Ja, när var du borta?
För 10 år sedan.
Ja.
Då reste jag till England.
Så 2005, 2006 där. Ja.
Ja. Och så kom jag tillbaka för 3 år sedan. Jag känner att många saker har blivit bättre. Jag kommer ihåg att när jag jobbade, bara om man hade läppstift på sig, det var tillräckligt för att du ska vara för annorlunda.
Mm.
Då var det så många som frågade, ska du på fest eller? Ska du på fest eller? Ja. Men nu känner jag att det har blivit, folk ser gladare ut. Att det har blivit mer tillåtande. Att det kanske inte går väldigt snabbt. Men det har förändrats.
Mm.
Kanske jag ser det för att jag var borta 7 år.
Ja, jag har bara en sån här kontrollfråga.
Ja.
Jag vet ju att du också har bott i Dalarna.
Ja, det har jag.
I närheten av Falun och
trakten. Ja, i Avesta.
I Avesta.
Ja.
Men när du jämför, är det med Stockholm vi jämför? Eller är det, bodde du först i Avesta, sen i London och sen i Stockholm?
Du har helt rätt, jag förstår din poäng.
Ja,
jag jämför en småstad i England med en storstad i Sverige.
Mm.
Ja, i Stockholm tycker jag är ganska spännande.
Mm.
Och det är fullt med spännande människor.
Ja.
Men kanske när man kommer dit till andra städer. Men då tycker jag att det beror väldigt mycket på hur tät befolkningen är.
Ja.
Du kan inte ha så himla bra social färdighet när du inte har så många runt omkring dig.
Mm.
Det blir att ju tätare det är, desto större chans du har att vara social.
Mm.
Och jag vet att det låter kliché, men vädret gör också väldigt mycket.
Mm.
För när vi bodde i England, vi kunde omgås väldigt mycket och det kostade inte så mycket. Man kunde bara gå ut och sätta sig på stranden utan att behöva slösa pengar.
Mm.
Medans här, så fort du kommer ut, då måste du, för du kan inte bara stå och sitta på gatan om det är kallt.
Nej.
Du måste gå någonstans. Och då kostar det pengar.
Plankar
jag. Jag plankade hit.
Ja, gjorde du det?
Planka, utan tvekan.
Min planka till folket.
Det är löning om en vecka. Jag kom planka fint hela vägen dit.
Ja, det är jättebra.
Det finns inte en krona kvar.
Ja. Det är Daniel Sanchez, va, som brukar köra den.
Ja, följer.
Ja.
Ska vi inte bränna hans
material? Nej, det
ska vi
inte göra. Men lyssna på honom, han är bra.
Men jag tror en stor anledning till varför folk klär sig annorlunda och liksom vågar pynta sig själv lite mer än tidigare är mycket Instagram och sociala medier.
Ja.
Nu är det makeup tutorials och massa grejer och liksom det har blivit en trend, en hobby att liksom med kläder och smink.
Mm.
på ett helt annat sätt.
Men det är bra att det har blivit mer tillåtande. Att man får vara... Ja, jag känner att utseendemässigt så får det finns... På 80-talet, då kände jag att liksom, om man jobbade, då var det att det krävdes, det var krav på att du hade enkla kläder på dig. Kom man med väldigt så här färgglada och lite smink, då uppfattades man som oseriös. Inte bara det, utan väldigt mycket saker har förändrats. Det är mycket mer folk ute på gatan. Jag kommer ihåg att på 80-talet när man gick till stan, då kändes, jag fick depression klockan, om man gick. Om man åkte runt klockan 7-8, det var helt dött. Och alla restauranger, de var tomma på veckodagar. Så när jag kom tillbaka till Sverige, ordet AV var ganska nytt. Liksom, att man kunde på arbetsdagar gå ut och träffas. Så det har ändrats lite.
Ja.
Ja, vill ni höra om en av mina vändpunkter
i livet?
Ja, då tänkte jag, det viktigaste... vändpunkt som är baserat på min beslut. För naturligtvis att jag flyttade från Iran. Det är ju absolut största vändpunkten i mitt liv. Men jag tycker att det var inte jag som bestämde. Men någonting som jag bestämde, det var när jag bestämde mig för att göra gastric bypass. För att jag var överviktig. Och det var 10 år sedan. Och då vägde jag 108 kilo. Och
det kan man aldrig tro.
Nej, det är jätte...
Storblek 52.
Det var det inte. Alltså, vad hände med all extra hud?
Jo, men det var... de fick jag faktiskt operera bort. Mm. Men det blev inte så mycket. I och med att samtidigt som jag gick ner i vikt. Så var jag så glad över vad mycket jag... Alla nya sa, som ett barn.
Mm.
Att jag kunde springa. Att jag kunde hoppa.
Mm.
Så jag började... Med nya sport. Jag började spela tennis typ på 8 år sedan. Och då blev jag helt besatt av det. Men då hängde inte så mycket hud. Men det gjorde ändå. Så jag tog bort det. I operation. Men hur som helst. Jag kommer ihåg när jag ville göra själva operationen. Då tänkte jag. Okej, hoppas att landstingen går med. På att jag får göra det.
Mm.
Och... Nu när jag tänker tillbaka, jag tänker att även om det hade kostat att vi skulle sälja allt vad vi äger, även om jag skulle bo under ett bro, då borde jag göra det. Varför tänkte jag ens att jag gör det? Och så tänkte jag, är det för att jag inte har så mycket respekt för mig själv? Att till exempel när man ska gå och köpa en bil så är det inte, till exempel du kanske har tänkt att köpa en bil för 100 000. Så kommer någon och pratar med dig och plötsligt så kanske man har bestämt, vi lånar 100 000 till. Men när det kommer till mitt eget kropp, jag var beredd att göra det om landstinget skulle betala det. Så för mig var det en insikt i livet, för det har ju ändrat så mycket i mitt liv. Jag har blivit helt ny människa vad det gäller mina tankar och mitt sätt att leva. Och ändå stod jag där och tänkte, jag menar, vi köper ju hus. Vi går för att köpa ett hus för 3 miljoner och så kan vi betala 600 000 mer, låna. Men inte när det kommer till våra egna kroppar. Så det där var en vändpunkt för mig på väldigt många plan. Men framför allt vad viktigt det är att jag inser min egen värde.
Alltså det där är ju jätteintressant. Jag tänker också, jag får en sån här tankeställare att det är ju jättelätt att gå och planera vilken bil man önskar att man skulle vilja ha. Och så gör du jobbar ihop den eller lånar och så köper den. Men du satsar inte på din egen kropp. Då är det liksom inte, det finns något lite, är det fult eller ovärdigt att lägga pengar på sitt hus? Jag tycker inte det. Jag är skitfåfäng. Jag skulle liksom lätt, hade jag något ska bara operera bort dem. Jag behövde det.
Socialt accepterat. Visst är det? Det kan väcka frågor. Ja. Det är tabu. Eller
ja.
Du ska, efter att du gifter dig så ska du ju skaffa ett hus. Du ska få en bil. Det är den naturliga rytmen liksom. Om du inte gör det så är det någonting fel på äktenskapet. Går det verkligen bra? Är han bra mot dig? Ser ni inte en framtid ihop? Okej, men varför har ni inte ett bolån ihop då i sådana fall? Medans liksom att investera i sig själv kan lätt kategoriseras som själviskt.
Ja, och ytligt. Ja. Och jag håller på att dog där.
Och det borde ju vara tvärtom. Ja. Det är ju väldigt smart att investera i sig själv.
Ja, men det kanske är... För jag försöker tänka väldigt mycket på vad var det som gjorde att jag tänkte så. Det kan också vara för att jag tyckte att det var själviskt kanske. Och bara gå och lägga...
Och gå här och göra så att man kanske börjar må bra.
Ja, precis. Och det där att jag mår bra, det vinner ju hela min familj på.
Mm.
Mm. Men var det något mer vändpunkt som du...
Nej, jag funderar. Jag är fortfarande kvar på din vändpunkt. Faktiskt. Ja, nej, men den är så jäkla intressant. För du sätter ju fingret på någonting som faktiskt inte jag alls har funderat på. Just det att vi lägger så otroligt stor vikt på att göra en karriär. Jag har gjort det tidigare i mitt liv. Jag har liksom skaffat jobb. Jag har varit väldigt karriärsintensiv. Jag har sett till att ha just det där hus, sommarstuga, blablabla, bilar och hej och hå. Och så det, liksom, men jag har aldrig reflekterat riktigt över den där, det du säger. Så, ja, men ta de här 600 000 kronorna, köp inte en ny bil, en dyr bil i det här fallet. Åk 2 år till Indien.
Mm.
Så, oj, vad dyrt liksom.
Ja.
Säg att det åker 1 år, för det ska ju finansiera, det blir dyrt då. Men ändå, jag har aldrig tänkt på att lägga så mycket pengar på mig själv.
Mm.
Men jag skulle mycket väl kunna lägga det på en bil som inte är värd efter 4 år förut, inte idag ska jag säga. Mm. Och sen så hade man bara eldat upp de där pengarna i princip då.
Mm.
Så jag tycker det är en intressant insikt.
Mm.
Har du gjort något mer efter det? Har du ändrat ditt sätt att leva?
Absolut, ja. Absolut. I takt med att jag blev tjockare och tjockare, desto mer böcker läste jag. Och så inbillade jag mig att jag gör det för att jag är en väldigt djup människa. Och det är det bästa man kan göra.
Att läsa?
Ja, bara läsa böcker.
Mm. Mm.
Alltså det kom till en grad. Men det där hände med att jag var mammaledigt också.
Mm.
Och sen tänkte jag, man tar hand om sina barn. Och så sitter man och läser en massa böcker. Och så började jag isolera mig själv ganska mycket. Och då tyckte jag att det här är för att jag håller på och letar efter enlightenment. Det är jätteviktigt det jag gör. Men sen... I takt med att kilorna rasade bort. Då var det inte alls lika kul att läsa böcker.
Mm.
Och då kände jag. Det var säkert en flykt. Jag gjorde det för att det var inte så mycket annat jag kunde göra. Jag var så stor så att allt annat kändes svårt och jobbigt.
Mm.
Så det lärde mig någonting om mig själv också. Att. Jag måste lära känna mig själv.
Mm.
För annars är det lätt att jag lurar mig själv.
Mm.
Så när jag tittar tillbaka på den Nagme som var då. Då ser jag hur viktigt det är. Mm. Att stanna då och då.
Mm.
Och titta på vem man är.
Mm.
Och det jag gör nu. Är det verkligen för att det representerar mig. Och det som är viktigt för mig. Eller är det en flykt?
Mm.
Det tänker jag på ofta.
Men vad var det som ens orsakade, för det låter som att du fick en drastisk ökning som var ohälsosam. Är det i och med tvillinggraviditet eller liksom?
Nej, jag var alltid överviktig. När jag föddes så var jag 6 kilo.
Oh.
Men sen älskar jag mat, det gör jag fortfarande. Så jag vet att många är överviktiga. Jag säger att vi äter inte så mycket, men vi är överviktiga. Men jag åt väldigt mycket.
Jag hade lätt att gå upp. Och jag åt så fan.
Jag åt allt mat. Visar sig att, jag är svag för kakor. Någon annan säger jag är svag för kolhydrater. Jag var svag för allt.
Allt på en gång.
I have a craving for everything.
Ja, precis. Oh. Nej, men jag försökte som alla andra människor. Försökte också banta. Men det var, jag kunde gå ner 10 kilo. Men alltid i slutet av året så var jag 3-4 kilo mer än året före.
Mm.
Så när jag var 108 kilo då tänkte jag, om jag inte gör någonting nu.
Mm.
Så om 10 år, då har jag gått upp 40 kilo.
Mm.
Så det var så. Men jag försökte verkligen. Jag kunde inte. Det var som ett missbruk.
Mm.
Det var det.
Mm. Ja. Jag fick uppfattningen av att det hände. Liksom, att någonting hände. Så att du.
Nej, jag gick stadigt och säkert upp.
Ja. Och sen, men sen gjorde du den här gastric bypassen. Och sen så har du fått ett annat liv och upptäckt en annan. nagme, liksom, en annan person i det här. Ja. Liksom, när du bara skalar bort det. Lite, ja, men det kanske är så att det är jobbigt att vara stor. För det måste, jag är också så här, går jag förbi ett bageri så går jag upp 2 kilo. Det är, liksom, det är jättelätt för mig att lägga på. Och, så jag tränar ju väldigt mycket. Och nu tror jag att jag kan, om inte jag tränar så kan inte jag sitta still. Jag blir ju väldigt jobbig. Jag är för jobbig då. Så det, jag måste träna för att orka med mig själv. Men så får jag benefiten att jag kan äta lite sånt här som jag gör annars också. Men om jag inte gjorde det skulle jag bli väldigt stor också. Och jag tror att det är väldigt viktigt att hålla, för mig är det väldigt viktigt att hålla mig i form för att kroppen ska orka. För orka kroppen, då orkar jag vara med i huvudet och så kan jag liksom vara en stabil människa. Tappar man det och blir för stillasittande, då får man så, man får taskigt med energi och man tar dåliga beslut. Så jag gillar ju att träna och jag tror det är bra att jag är lite sådär tjockis. Min brorsa är ju inte det, han är sån här supersmal och ser sjukt bra ut och han är liksom sån här, en typ av människa.
Du ser sjukt bra ut. Ja, och då ser han är, ännu bättre ut. Ja, men
han är sådär. Han är,
det får man inte.
Jo, men han är helt fantastisk. Och han är sådär naturligt muskulös och han var ju hemskt duktig att simma också när han håller på. Men han gör ju ingenting. Han är ju skitlat. Han tränar ingenting. Så han är ganska alltså han är i dålig fysisk form egentligen, men ser jättebra ut och ser stark ut. Det är jävligt orättvist. Det var bara det jag ville säga.
Ja, det är irriterande. Man blir arg när
jag älskar dem. Jag är också jävligt sur på
dem. Ja. Man vill inte ge dem cred. Man säger, sätt dig ner, du är skitful. Du har inte ens förtjänat.
Nej. Du ser för bra ut mot för vad du borde göra. Ja.
Vad vet du om effort?
Exakt. Sorry, brorsa. Men,
nej, säg inte sorry.
Jag är inte alls ledsen förresten.
Exakt.
Ja, nej men det är jäkligt intressant det där. Liksom att du gjorde den där resan och sen har du fått en ny personlighet på köp.
Mm. Men sen skulle vi prata om de senaste, nyaste vändpunkterna.
Ja.
Mm. Har du något direkt?
Ja, så där som jag kan plocka.
Ja.
Nej men jag har faktiskt någonting, det relaterar lite till det Melly har pratat om. Just att jag har för att... Men jag har också anpassat mig väldigt mycket. Jag har varit väldigt vanlig och liksom... jag är ju lite jobbig som person. Jag har alltid varit det. Jag har varit väldigt jobbig i skolan för jag har alltid tagit diskussionerna. Och sen har inte folk fattat det. Då har jag fortsatt att prata och prata och tryckt och pushat. Så jag har varit, den sidan har jag alltid haft med mig. Men sen när jag började, i mitt vuxna liv, då har jag anpassat mig ganska mycket för att bli mera liksom... För att fungera. Och det är väl någonting som... Jag tror att jag började utmana lite grann. För några år sedan jag började med impro teater, impro comedy. Jag kände att jag har ju bara suttit i liksom jobbsammanhang och varit ganska... Jag är inte alltid så nedtonad, men det har alltid varit liksom affärsmässigt och det var ganska strikt. Och det, du vet, de här formerna som man beter sig i. Och kände att jag var väldigt obekväm om jag skulle göra något spontant. Liksom. Slutat gått ut och dansa. Allt sånt där som var lite fritt hade jag slutat gjort. Och kände att jag måste hitta tillbaks till det. Då gjorde jag nog något val för... Det kanske bara 3 år sedan. Jag tänkte så här... Nej, men jag tänker fan inte sitta här och bli ännu äldre. Och mossa ihop hemma. För att jag inte orkar göra något nytt. Och upptäcka nya saker. Och framförallt utmana mig själv. Och göra saker jag tycker är obekvämt. Och det var då jag började med impro comedy. För jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt. Att liksom ställa mig och larva mig. Då, med en sån här situationstecken med fingrar. Så det började jag göra för några år sedan. Och när jag hade larvat mig lite grann... Då blev det så naturligt så att det kändes inte larvigt längre. Utan då hade jag liksom fått in den delen av min personlighet. Så jag kunde vara larvig och liksom tycka att det var kul att leka igen. Och då i det så tänkte jag, vad är mitt nästa steg för att utmana mig? Då hamnade jag liksom på Big Ben då helt plötsligt 30 januari. För då tänkte jag att det är det värsta. Jag vågar inte göra det här. Jag skulle vilja, men jag vågar inte för jag är så rädd att misslyckas. Jag vill inte visa vem jag är. Liksom, för det är så jäkla blottande. Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag tror att för 3 år sedan jag valde att inte sitta hemma och stänga in mig och sluta utveckla den del personen som jag var, eller den personen som jag var. Det var ett stort val för mig och det har gett mig så otroligt mycket energi, känner jag. Det är väldigt roligt. Steget jag har kvar att göra, det är att hitta dit bredare, liksom, att integrera det hela mig. Men det tar lite tid, för man är så invand i mönster. Så då måste man stanna upp och tänka, liksom, vad gör jag nu? Och innan man kan, jag tycker det, för mig tar det tid, liksom, innan jag kan bryta den och vara mera av mig själv. Och jag vet inte hur mycket av mig själv jag kan vara. Någonstans finns det just en gräns. För man, ja, men att försöka hitta in till sin egen kärna lite mer. Men jag
på tror scen att, eller privat?
Just nu mest mer på scenen.
Ja.
För den är så mycket större utmaning, märker jag. För jag tror att jag är bra. Jag kan ju sitta här och prata och säga om jag vet precis vem jag är. Jag kan göra det här. Så går jag ut och ställer mig på scenen och så händer det någonting. Så bara är någon annan. Tittar jag på videon och säger, det här är ju inte alls bra. Det är inte det här jag vill säga. Det är inte det här jag vill uttrycka. Och där håller jag liksom på att försöka leta mig fram att bli tillräckligt självsäker egentligen. Det är det här. Jag är osäker som gör att jag liksom wobblar omkring och liksom backar i material. Och det, liksom, det är väldigt, väldigt svårt. Där skulle jag vilja vara mer medveten om vad jag gör när jag står där. Så att jag kan vara mer avkopplad, liksom, mig själv. Det är jätte... Jag vet inte hur jag ska göra. Men det är något som jag söker.
Det tar bara tid.
Det är det du gör, va?
Det är bara... Det är, jag var jättefrustrerad över att... Över samma faktor.
Mm.
Och jag trodde att liksom... Men nu har jag kört 2 hela år. År är ingenting.
Nej.
Det tar minst, skulle jag säga... Alltså, speciellt nu när jag liksom ser så många komiker. Mm. Först och främst är det många som sållas bort.
Ja.
Som bara håller på några år. Och sen märker jag att så här, det är alldeles för mycket gratis tid som ska läggas ner för någonting som inte är en garanterad framtida inkomst eller karriär.
Mm.
Så det är många som försvinner. Men sen ser man verkligen 6-7 år in i liksom spelet.
Ja.
Där händer någonting.
Ja.
För de som orkar vara kvar.
Ja.
För det är där man, även om man inte är nervös på scenen, om man har inte scenskräck och man kanske till och med lär sig prata bekvämt med publiken, men det tar tid innan den här autentiska äktheten på scen blir på riktigt. För att det finns alltid det här att man samlar sig lite grann precis innan man går på scen och man kanske tappar den röda tråden och man är inte lika närvarande på scenen som man borde vara eller som man kommer att bli bara man uthärdar. Jag kan inte sätta fingret på vad det är.
Nej.
Men det är någonting som händer.
Mm. Ja, bra. Det är faktiskt skönt att höra. Det är en liten lättnad också.
Ja. För...
Nej, men jag sa det, jag trodde det skulle vara mycket lättare. Man går ju upp och kör liksom, så här, gig på gig på gig. Så helt plötsligt någon gång upptäckt, nu händer det någonting.
Mm.
Liksom, materialet är detsamma, men det händer någonting. Jag gjorde, någonting har hänt liksom. Så tar man ett litet myrsteg liksom. Ja. Nej, men så det, för mig personligen, nyligen så är det väl just det där att faktiskt våga lite, jag tror det handlar lite grann om att tycka om den man är. Liksom. Det är det det handlar om. Och våga se alla delarna av sig själv. Och det är väl det som är en liten utmaning. Liksom. Det är svårt att släppa alla de här sidorna som man spelar upp. Liksom. Man vet att den här funkar här i den här miljön. Jag kan vara så här, jag kan vara trevlig, jag kan vara business, jag kan vara rolig. Men om man vill vara en hel människa, då måste man ju våga vara allt. Man måste vara lite sur, och man kan vara glad, och man kan vara allvarlig, man kan vara ledsen, man kan vara kär, man kan vara tokig. Men man vill vara det på sitt eget sätt. Det är väl den stora utmaningen framåt som jag känner. Liksom.
Vad har du varit med om någon vändpunkt senaste året?
Jag skulle säga att största vändpunkten inom var två och ett halvt år sedan. Något sånt. Det var väldigt mycket som gick snett inom loppet av liksom samma 3-4 månader. Med jobb, familj, väldigt mycket så här privat, allt möjligt. Det gjorde att jag liksom, jag hamnade i en jättedjup depression.
Mm.
Som jag mådde jättedåligt över under en längre period. Fysiskt så är folk som känner mig tidigare vet att jag hade nästan liksom 2 meter långt hår, jättetjockt.
Mm.
Och jag började bara tappa så mycket hår.
Mm.
Så hela kroppen började liksom skrika.
Mm.
Ingenting funkade på mig rent fysiskt som det ska. Allt gick snett. Det var verkligen, jag minns att jag sa det så tydligt, det känns som att någon har ögat mig.
Mm.
För det var så många faktorer, verkligen på alla plan gick det verkligen jättefel. Och det enda som, jag la ner så mycket utav mig själv. Alltså jag verkligen låste in mig, jag dödade i princip hela min personlighet och karaktär på så många sätt. Men fastän det tog emot så mycket att åka in till varje gig och köra stand-up. Så visste jag att om jag inte håller stand-upen vid liv, då har jag begått ett självmord i princip.
Mm.
För att det är den enda delen utav, om vi tänker kring livets lopp, om vi tänker de här 11 åren som jag har kört, jättemycket har förändrats i mitt liv sedan dagen jag blev, inte ens samma person som jag var när jag började liksom som 19-åring.
Mm.
Det är så många faktorer som har förändrats, positivt och negativt. Mm. Men den delen av mig som är exakt samma, det är att jag fortfarande brinner för den här passionen.
Mm.
Och när jag går upp på scenen, även om min scenkaraktär fortfarande är jag, så var det som att jag pausade depressionen.
Wow.
Jättekonstigt. Wow. Att liksom de 30 minuterna eller vad det var som jag körde på scenen, då hade jag inga problem.
Mm.
Jag dök helt in i den här extra bubblan som jag har.
Mm.
Det helt och hållet gick in i. Så för att folk var verkligen mina vänner som kom över till till mina gig och som visste vad jag gick igenom. Och så här, hur ska du underhålla 300 personer i den här publiken som har betalat inträde när du själv hatar ditt liv? Alltså, hur ska det ens vara? Du tappade så här mycket hår idag när jag var hemma hos dig. Hur ska du gå på scenen nu?
Wow!
Jo, men det var, för mig var det mitt antidepressiva.
Ja. Var det en läkande del liksom?
Ja, det var det som räddade dig, va?
Nej, jag ska faktiskt inte säga det. Det var det som bevarade mig.
Okay.
Det var det som gjorde att jag inte dog ut. Mm. Det var det som gjorde att jag inte gick under... Jag gick under jord på jättemånga sätt.
Mm.
Jag stängde av social media och allting. Försvann på så många fronter. Men det var väl det som gjorde att jag... fick en paus i, för när du har 24 timmar utav grov misär och den tar över ditt liv så mycket att du inte ens kan sova, vilket innebär att du har ytterligare fler timmar att bara tänka på det, och du har knappt sovit så att du mår ännu sämre fysiskt. Då behöver du den här pausen av, om det så är en kvart som du kör på scenen, där du faktiskt pausar från allting. Men det var, jag skulle inte säga att jag var produktiv, att jag producerade nytt under den perioden på den fronten, för att min kreativa förmåga var död. Men jag gick in i ett autopilotsläge som fick mig att överleva.
Men vad gjorde att du blev glad igen?
Jag skulle säga tid. Tid, distansering, att jag sakta kom tillbaka till gamla rutiner. Allting har inte fixat sig. Det är jättemycket som fortfarande är kvar, och det finns stunder där man verkligen så här, den där delen och så vidare. Men väldigt mycket positivt har hunnit hända, i alla fall det senaste året. Som alltså inte som kompenserar skadan eller vad man ska säga, men det har hunnit inträffa positiva tillfällen, om det är så mina vänners bröllop eller närstående som får barn, sådana grejer, det gör ju en så glad. Att någonstans du har haft så många minus, minus, minus och det kommer några plus. Det gör att du blir lite gladare.
När du pratade om det här så tänkte jag, du har ju skrivit en bok som heter, vad heter det? Miseria.
Exakt.
Ja, det är ju bara det tycker jag är lite så här, någonting som jag har på min bucket list som jag nog aldrig kommer att plocka av. Grattis.
Man vet aldrig.
Nej. Nu har inte jag läst den, men jag har läst lite om den. Men den handlar om ett tvillingpar.
Den är inte ens ute ännu. Nej,
får jag berätta om den?
Ja, den kommer ut 7 september.
Ja. Ja. Det är för att jag följer dig på sociala medier så jag har sett att den har kommit ut. Och så tänkte jag att den, men då tänker jag, att finns det några vändpunkter i deras? Liksom, upptäcker de någonting?
Ja, det är väl Aisha och Ali är tvillingar. Du har tvillingar,
just det
kanske är extra intressant för dig.
Ja.
Jag valde att göra dem till tvillingar just för att jag ville att de skulle vara födda under exakt samma förutsättningar. Samma ålder, familj, bor i samma områden och så vidare. Men det är två olika, det enda som skiljer dem åt är kön, men också hur människor tar sig ur trauma.
Gud vad det här är intressant. Alltså det här pratar vi ofta om. Ja men
är det så?
Ja, och det är lite grann, det är tredje frågan.
Okej.
Hur hanterar vi kriser och trauma?
Men Nej men det handlar väldigt mycket om, de går inte igenom exakt samma trauma. Men det kan vara att två människor går igenom exakt samma trauma och de har två helt olika men efter det. De har helt olika tolkningar utav det. Det påverkar dem på helt olika sätt. En person är helt okej med det medan den andra för alltid är förstörd. Så det är så olika beroende på vilken person. Huvudgrejen som man märker, den här boken är framförallt skriven för att när jag var yngre så hade jag ingenting jag kunde identifiera mig själv med. Det fanns ingen som ens hade ett utländsklingande namn eller någonting. Och det var svårt för mig att hitta någonting som jag kunde identifiera mig med mer än typ så här Bollywoodfilmer. Det var på den nivån. Det fanns ju ingen litteratur jag kunde läsa. Det var inte utan min dotter och det är en hemsk bok. Det fick mig att hata mig väldigt mer. Men så jag ville ha någonting om miljonprogramsbarn. Och under hela bokens gång så får du aldrig veta vart Ali eller Aisha eller någon annan karaktär kommer ifrån. Det enda du förstår är att de är muslimer på grund av namnet. Men en somalier kan heta Ali, en turk kan heta Aisha. Det kan vara vad som helst. Sen ska det vara väldigt, boken är väldigt ofiltrerad med liksom de djupaste tankarna som människor kan ha i olika kriser. Och det är inte baserat på en specifik historia, men det är om väldigt vanligt förekommande historier som finns bland ungdomar idag. Och de här tvillingarna som kommer från en väldigt stark sammansvetsad familj pratar inte med varandra om sina största tyngder. Väldigt överbeskyddande om varandra, har varandras ryggar, men de nämner inte just den biten som den andra parten kanske inte skulle godkänna.
Spännande. Jag tänker så här, jag tänker köpa den boken och sen måste du signera den.
Absolut.
Det är lite, jag är väldigt imponerad av det.
Men vad märkligt att alltså, det här som du säger, just att hur trauma, det visste jag inte.
Nej.
Men det är ju det är vår tredje fråga. Det var det som vi tänkte, att hur tar man sig ur kriser och trauma. Vad är det som hjälper oss när vi ska ta oss ur kriser och trauma?
Ja, alltså den här är ju himla svår. Jag är väldigt hårdkokt som människa. Jag är ganska hård. Alltså jag är inte hård som människa. Jag är jättemjuk som människa. Väldigt för överkänslig. Men när det händer, så jag har ju varit med jobbiga situationer på sån här, jag har haft en vd-post på Sandviken Energi och fick gå under väldigt konstiga omständigheter med en politisk styrelse som skickar iväg mig. Det var vidrigt egentligen. Väldigt jobbigt, liksom uthängd i pressen under den här perioden. Liksom. Men jag har en förmåga att låsa bort det. Alltså jag säger, ja, det här är jobbigt, jag känner att det är skitjobbigt. Fruktansvärt att liksom öppna tidningen och läsa om det här. Och ingen som, några få som backar upp mig, men det är mest hat. Liksom. Jag förstår såna här drevsituationer. Men att man, jag har förmågan att säga att okej, det här är jobbigt. Jag kanske vaknar någon gång på natten och får lite ångest. Men jag kan bita ihop. Jag har den förmågan. Det är kanske inte så bra, men jag kan bita ihop. Och så går jag upp och tränar på morgonen. Och så gör jag alla mina saker. Mm. Så jag är väldigt effektiv i att hantera. Alltså ta in, bearbeta det, låta det vara i kroppen, i magen. Andas och inte få panik. Sen har jag säkert, liksom, då jag kan ligga i ångest. Det kan finnas en ångest som jag lever med i det här fallet säkert i 2-3 år. 3 år totalt, men den klingar ju av. Men den kan jag liksom, jag kan härbärgera det. Det är en styrka som jag har.
Mm.
Sen har jag ju lite fuskhjälp, tycker jag. Jag har en bror som är psykolog.
Mm. Han, ja, den irriterande.
Ja, han, ja, den irriterande vackra.
Välutbildad
ja, och klok. Och älskvärd.
Oj, 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 oj. Han är, kan det inte bli.
Det är en fantastisk ja, människa. Han är psykolog. Mm. Min mor är psykoterapeut. Så jag
favoritbarnet kan man säga.
Ja, han också. Det är han. Nej, men inte så. Men däremot så är det ju väldigt, det är ju en bra, det är ett bra ställe att komma från. För man får väldigt mycket verktyg. Mm. Och man får väldigt många som man kan bolla med. Som är van att diskutera ett själsliv och hur man mår.
Mm.
Så jag är uppväxt i, eller jag är inte uppväxt i, men i mitt vuxna liv så har jag blivit omgiven av människor som är väldigt vana att reflektera ur ett måendeperspektiv. Mm. Att allt är inte jolly good, have a cup of tea and everything will be fine. Utan vi har mera diskuterat utifrån de sakerna. Min mamma är också, det är känt, varit med i en incestsituation med sin pappa som är dokumenterad och finns på tv och så vidare. Så hon har liksom gått igenom väldigt mycket tungt själv och valt att berätta det, liksom, så här var det. Och det gör ju att man kanske i högre grad förstår att livet består av olika saker som inte, alltså det totala livet och glädjen jag känner är relaterat till den smärta jag också haft och kan se.
Mm. Mm.
Så att ju mer smärta jag har, eller inte ju mer smärta jag har haft, men ju mer jag kan se att jag har haft smärta och vad det beror på och varit i den och känt att det här är tungt, då gör det att min glädje ökar på något sätt när jag är glad. För då är jag fri från allting också. Mm. Jag tror att den där spännvidden gör att man blir en mer levande människa.
Mm.
Så det är viktigt att kunna se alla de här sidorna. Men jag tror att jag har mycket att tacka dem för att jag kunde ha haft den bollningen.
Ja.
Men det är väl liksom en sån, där var det en kris för mig när jag fick liksom gå igenom. Jag fick gå från jobbet under dramatiska former. Det var tidningsrubriker. Och jag känner så här, det här är jävligt orättvist, men jag kan inte göra någonting. Det spelar ingen roll vad jag gör. Jag kan inte påverka situationen, utan jag måste bara förstå att den händer. Och så får jag liksom titta framåt.
Mm.
Och det var väl det jag lärde mig väldigt mycket i. Att så här, vad du än gör så kan du inte vända om och göra om det. Utan du kan bara lära av det du har gjort och gå vidare.
Mm.
Det är det enda du kan göra. Mm. Och jag tror att det hjälpte mig väldigt mycket att kanske göra det jag gör nu. Att bara teater, stand-up.
Mm.
Att jag ägnar mer tid åt att göra det jag tycker är verkligen värdefullt. Och inte lika rädd längre.
Mm.
Det är så här, om det får gå lite fel då. Jag är ju ingen perfekt människa.
Mm.
Jag gör inte allting rätt. Jag kommer inte göra fantastiska saker heller förmodligen. Mm. Men jag ska göra saker som jag mår fantastiskt bra av. Jag tänker umgås med människor som jag tycker om.
Mm.
För att det utvecklar mig. Och det är så jag ska leva mitt liv. Så det ledde min senaste kris till, tror jag. Att ta hand om värdet i livet och de relationerna jag har på ett annat sätt än vad jag gjort tidigare och försökt vara mer närvarande kanske.
Mm. Du då, Melody, hur hanterar du kriser och drama?
Jag tror så fort jag har någonting som drar ner mig så försöker jag ockupera mig själv. Det är ett väldigt dåligt sätt att hantera det, men
så du går bort liksom från.
Mm. Mm.
Vad ockuperar du dig med?
Med allt möjligt. Jag gör allt annat än att tänka på det. Mm. Jag börjar storstäda, jag går och träffar vänner, jag tar på mig extra jobb, jag kör stand-up. Det är liksom, livet är så pass hektiskt som det är. Att, men det jobbigaste är stunden innan du ska sova.
Mm.
För då är du ensam. Det är inte ett hälsosamt sätt att bearbeta det, tycker jag. Det räcker egentligen med att jag är hemma en dag för att jag ska bli deprimerad.
Ja.
Mm.
För att det är då allting jag försöker skjuta undan kommer fram.
Ja.
Mm. Och det är inte sunt egentligen. Jag tänker alla mina vänner som får barn nu och är ensamma hemma. Eller mm. inte ensamma, men liksom,
mm.
det är mycket hemmatid mm. hela tiden. Mm. Och du mår inte bra i din kropp. Du, allting har förändrats och det är hormoner. Jag vet inte vad. När jag bara kollar på dem blir så, wow, jag hade inte mått bra. Det hade inte gått nu, till och med när liksom jag inte ens har gått igenom graviditet och förlossning. Så en dag räcker det för att jag ska börja dra mig själv i håret. Så jag ockuperar mig själv jättemycket med allt möjligt. Träning hjälper jättemycket mot sånt. Mm. Man sover bättre, mycket tyngre. Det ökar på sig, glädjedepåer och sådana grejer. Jag skulle säga att det är mitt osunda tips.
Mm. Mm. Träna om du går dåligt.
Träna.
Tar ut det andra. Alltså alternativet blir då att liksom hitta en lösning. Alltså en långsiktigare lösning på de grejerna. Jag tror man kan lösa det själv. Men jag tror också ibland kanske att man måste ha man kan inte ta annan hjälp. Liksom. Mm. Den är inte så himla självklar och det måste också tajma sig tid.
Mm. De gånger de händer med jämna mellanrum.
Mm.
Men de kriser som jag har lärt mig att när jag hamnar i en situation som är väldigt deprimerande för mig, till exempel säga att jag gör något jobb som jag inte tycker om eller att jag bor i ett land som jag inte trivs, jag är en människa som inte är rädd för att vända.
Nej.
Men det jag kan göra fel, det är att jag kan fatta drastiska beslut som är helt tvärt emot den situation som jag är i.
Mm.
Och när jag tittar tillbaka på det, då tänker jag, det behövde inte vara så överdrivet. Det behövde inte vara 180 grader liksom åt andra hållet.
För att vända, vad menar du då?
Om jag ska ge exempel. Mm. När jag födde tvillingarna, då bodde vi i ett villaområde på Ekerå som var väldigt tätt.
Mm.
Det var 100 människor som bodde ganska tätt ihop. Och det var ganska roligt i början. Men sen efter en tid tyckte jag att, men gud vad mycket ljud, vad mycket människor. Det är barn och människor överallt. Och då tänkte jag, jag måste göra någonting åt det här. Det här mår jag inte bra av. Och med samma pengar som vi hade köpt det där lilla huset, så kunde man gå till en mycket sämre område. Längre bort i Stenhamra. Ut i ingenstans.
Mm.
Och bli bunde. Och då tänkte jag, ja, då gör vi det. Mm. Och jag gjorde det. Och det gick ju åt helvete. Och när jag tänker tillbaka, varför, vad var det som gick fel? Var att jag ser styrka i mitt sätt att tänka, men också svaghet.
Mm.
Att när jag kommer, när livet tar mig någonstans där jag där jag har fastnat.
Mm.
Jag stannar inte där. Mm. Jag gör någonting. Men jag kanske gör någonting idiotiskt.
Du vill fixa problemet.
Ja, men jag gör absolut någonting. Så jag, det är det som jag har lärt mig. Att det är bra att du gör någonting. Mm. Men tänk på att inte behöva vara så drastisk.
Just den här lilla bondehistorien finns med i en tidigare podd. Jag är rädsla det finns med. Den är jätterolig.
Mm.
Men jag, alltså nu när du säger det igen så förstår jag alltså din rädsla för att, eller jo, men någonstans rädsla för att när du är någonstans där du inte vill vara, då kommer du att ta dig ur det. Men det kan bli väldigt drastiskt och kanske inte alltid så bra. Liksom. Ja. För den är ganska liksom, alltså Nagmi blir bonde och hon bestämmer sig för att ha höns. Och det är så här fornnordiska höns och väldigt specifikt. Det är väldigt kul. Det går lite åt skogen. Liksom. Ja. Men det är jätteintressant det där. För jag kan också känna ibland att jag kan bli väldigt drastisk om jag inte trivs. Att jag bara, jag orkar inte vara klok. Det är liksom en liten sån här, en varning hos mig själv. Jag orkar inte vara klok. Jag är inte nöjd med min situation. Då kan jag till slut liksom punktera den. Mm. Om inte jag själv gör någonting medvetet, då kommer jag att göra det på ett annat sätt. Liksom.
Mm.
Så det är en sån där, kanske, som vi är lite lika på. Att det kan bli väldigt drastiskt när vi känner att nu måste det ske en förändring. Och så pang, oj, det där kan ju inte vara så bra.
Mm. Och sen ringde jag idag och frågade min syster hur hon tycker att jag hanterar kriser.
Mm.
Hon hade pratat med andra systrarna. Rättvis, vi gör sånt. Så slutbeskedet kom. Att hon sa att jag är, när det händer något traumatiskt, till exempel något slagsmål framför mina ögon, eller något annat. Jag har ganska hög civilkurage och jag ingriper alltid. Mm. Och jag hanterar situationen med stor fokus. Och jag bara rusar in utan att tänka. Och enligt henne så tyckte hon att jag blir en annan människa. Då är jag inte Nagma längre. För i vanligt fall så är jag inte så koncentrerad och fokuserad. Jag är lite så här vimsigt av mig. Men jag blir det när det är kris. Det är jättebra. För det är bra att man rusar in och kanske räddar situationen. Men baksidan tyckte de att 8 av 10 gånger är bra. Men ibland rusar jag in i situationen där det inte ens behövs. Oh. Och då blir jag till besvär. Liksom. Då blir jag en del av krisen. När det redan finns människor som har läget under kontroll. Då kan jag rusa in och säga, nej, men ta det lugnt. Som faktiskt igår. Sedan som igår. Då var vi på festival, eller i förrgår. Var vi på festivalen i stan. Och jag och Mortias var på väg hem. Och det blev slagsmål på gatan. Och alla sprang. Och vi såg bara att en kille fick något slag och bara låg ner på marken. Och jag bara rusade. Bara sprang dit. Och det var redan en vakt där. Och den här killen kanske hade, han var kanske påverkad. Så när vakten höll i honom. Då vaknade han till och han började sparka. Han var aggressiv. Men då var jag där. Och höll hans händer. Och han blev lugn. Så vakten kunde ringa polisen. Och jag satt där. Och polisen kom inte. Ambulansen kom inte. Och jag satt där och ångrade mig så fan.
Och Mortias bara,
jag tog hans händer. Och tänkte, fan vad du har behov av att framstå som god. Han var ju här redan, den där vakten. Så efter typ 30 minuter, jag tänkte, ursäkta, jag vill gå nu.
Men Nagme, alltså det är, jag tycker det är så här, det är ju ett väldigt fint, det är ett sätt. För det gör inte du. Du gör det så här.
Ja, jag tänker inte. Nej. Det bara händer.
Ja.
Och Mortias har gett upp.
Ja.
För liksom, i början tyckte han att det var farligt. Men nu springer han efter mig. Fan, du kommer ihåg en gång på Paver.
Ja.
Det blev stökigt.
Ja,
det
med var, den tysken.
Ja, som bara skrek.
Ja.
Och det var redan 4 killar där som lugnade honom. Och det var under kontroll. Och jag var den enda tjej som bara sprang där.
Men det kan finnas en poäng med att du som kvinna också gör det. För det kan också förmedla ett lugn.
Det förmedlar alltid ett lugn. Men jag kanske måste lära mig att det inte behövs alltid.
Fast det är lite iraniesyndrom över det hela.
Är det?
Jag vet att det finns en väns släkting. Som hon är förlamad idag. Hon var med om en trafikolycka. Och hon låg i glassplitter. Och det här är i Iran.
Mm.
Och när det hände på gatan liksom, så sprang alla och försökte hjälpa henne. Och drog henne ut ur glassplittret och allting. Vilket är vad många skulle göra. Men det var just glaset som hade fäst sig vid hennes kropp som började kapa hennes nerver.
Så de borde inte ha rört henne.
Hon var helt orörd. Och ambulanspersonal hade hunnit dit och kunnat ta henne i tid. Så hade de kunnat hantera det på ett helt annat sätt. Hon kanske inte hade varit fullt frisk. Kanske inte kunnat röra sig helt fritt.
Nej.
Men skadan av att så många drog. Nu ska vi liksom hjälpa henne och vi ska rädda henne och så vidare. Ibland kan det fördärva. Men det är också att
Det blir överslag på civil courage.
Det blir alltså om en person försöker rycka en handväska från någon liksom på ett tättbefolkat område där, så är det liksom 8 främlingar som kommer se till att den personen lämnar tillbaka den här handväskan. Så på det sättet kan det kännas tryggt. Att du vet att du har backup vart du än går.
Ja.
Men sen är det också just det här att ibland så så vet man inte hur man ska hantera situationen och hjälpen är inte professionell utan den är bara instinktiv. Den är liksom väldigt impulsiv på en gång. Så jag känner igen den biten. Man har inte ens ett konsekvenstänk att den här personen, 250 kilo, är en liten tjej. Vad ska jag göra? Mm. Han håller ett vapen, han har en kniv, vad som helst. Vad ska jag bara för att jag ser det med en stark ton?
Ja, jo, nej, men det är jättestor risktagande. Mm. Som man måste alltid överväga. Finns det redan stora, starka människor där, då kanske jag inte behöver liksom lägga mig. Men det är bra att göra det för mycket än att göra det för lite.
Ja, jag tror också det. För jag tänker ju skillnaden liksom när man går på en svensk gata och det liksom händer någonting. Och kanske att nu måste jag säga att man ser en liten förändring på det faktiskt. Men förut så här, det händer att alla bara tittar bort.
Ja,
så här, någon halkar bara, Ja, hörni, nu har vi har gått igenom ganska mycket saker. Känner du, Nagma, att du har någon sån här fråga som du känner att den här är faktiskt, den här hänger i luften fortfarande?
Ja, hur känns det efter en kris?
Mm.
Efter att man har hanterat det och kommit ur det?
Ja. Jag kan ju tycka själv att det tar ju en stund att ta sig ur en kris. Att man, den är inte momentan att man vaknar på morgonen och bara, oj, nu blev det, nu gör det.
Mm.
Men när man har fått tillräckligt mycket distans till krisen, när man känner att nu kan jag titta på det, nu har jag perspektiv på det, så är det ju oftast inte en sån här katarsis, själslig rening, utan det är mer än en sån här, ett långsamt uppvaknande där man kanske känner att det där var verkligen en kris. Det är ju inte alltid en stor kris upplevs som en kris. Ibland kan det dröja en stund, i alla fall för mig kan det ha varit så att det där var nog en kris. Det där var jobbiga år liksom.
Mm.
Men när man har gjort sin förändring, sin resa och lärt sig av sig av den, så tycker jag att det blir inte den där, åh vad skönt, det är äntligen över, utan det är mer så här, man har fått nya insikter som gör att resan framåt, resterande del av livet, blir med högre kvalitet. Jag tycker att det är ganska odramatiskt att gå ur en kris, för man märker inte när man har gått ur den, utan man mår lite successivt bättre.
Mm.
Men när man tittar tillbaks så kan man förstå vad det har egentligen gjort med de valen som kommer framåt i livet.
Mm. Mm. Ja, jättebra sagt. Ja. Jag håller väldigt mycket med dig. Och det är också min erfarenhet av att när jag tar mig ur en kris så mår jag väldigt, väldigt dåligt den närmaste tiden. Mm. Eftersom jag har använt allt min fokus och energi på att hantera den, så kommer alla de där dåliga känslan, paniken, sorgen efter.
Mm.
Men alla kriser, när det har gått några år, kanske 2-3 år, och jag tittar på dem, då tycker jag, gud vad jag lärde mig.
Mm.
Vad jag lärde mig av dem. Men nu finns det kriser och kriser. Vissa av dem, de sätter just sin spår på ens själ. Så att man önskar att de inte hände.
Mm.
Men vissa andra, när man tittar tillbaka på dem, de var inte ens kriser.
Mm.
Den tiden inbildade man sig att de var enorma problem. Men när man tar sig ur dem, då tänker man, men det ledde till att jag tog mig till det platset. Och det där hände. Och jag är glad när jag tittar på hela resan, hur det såg ut från början.
Mm.
Så jo, oftast kommer jag starkare ur en kris. Men det finns kriser som har skadat mig också, som jag inte har kunnat reparera.
Mm. Jag tänker, en förlust kan man nog aldrig kureras ifrån, till exempel. Men jag har inte ett lika harmoniskt svar som ni har. Jag är jättelångsint, så jag kan vara lika arg idag över någonting som hände idag. Liksom. Mm. Jag glömmer inte bort när jag blir arg. Mm. Det ska krävas mycket för att jag ska bli jättearg på någon. Typ nu när min bok ska släppas, jag redan nu börjat fundera, ska man skicka ut ett ex till alla lärare som tryckte ner den och bara skriva fuck you? Bara skicka den hem till dem. Det blev något av mig.
Jo, men det är viktigt. Det är ju viktigt för att de ska tänka nästa gång de trycker ner någon. Den här människan kommer skriva en bok och kommer jaga mig. Det är nästan som att de som har blivit mobbad går ibland inte gå tillbaka och slå någon. Det förespråkar inte jag. Men att gå och konfrontera, säga att det där gjorde du och se var jag står nu. Tycker jag det är viktigt. Det är nästan som barn som har blivit utsatta för incest.
Mm.
De tar upp det som vuxna.
Mm.
Jag tycker att det skickar en signal till alla män som gör det. Tro inte att ni kommer vara anonyma för resten av ert liv.
Det är män och
någon kan hänga ut det. Ja.
Alla,
så
tyvärr.
Jag skickar en bok.
Eller?
Jag kan leverera det för dig.
Alltså jag sitter och funderar på om jag ska stöd. Jag hade ju väldigt mycket konfrontationer med lärare. För jag pratade och jag hade diskussioner. Och jag hade så jävla många dåliga lärare i den här. Liksom, vi hade många bra också, men väldigt många dåliga. Ja, men gör det med... Nej. Och jag wobblar här. Gör det inte.
Inte?
Nej.
Alltså det är någon stackars pensionär nej, man pratar
vet,
om.
Ja, vet du varför jag säger inte? Jag säger bara för... Det, alltså, grejen är att de kommer inte ens att fatta varför de får det. De kommer att missförstå dig och tycka att du är en jättefin människa. Och de kommer att tycka att du är en idiot för de fattar inte. Så du kommer att skicka den, de kommer inte att förstå vad de får.
Men, det är
men annars så skulle jag jättegärna stödja dig. För jag tycker det är en jävla rolig idé.
Men jag håller inte med.
Jag har ju ingen svar, det är bara min. Nej, vad tycker du Nagme?
Jag ska själv ta boken dit.
Ja.
Ja. Och om det är någon
meddelande.
Ja.
Ja. Ja, men det är roligt.
Ja. 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 Jag gör det. Ja. Det
känns tryggt.
Ja, jag tycker det är skönt ändå.
Ja.
Och jag förstår långsiktighet. För jag, alltså, men det är klart att har man blivit riktigt arg och någon har missförstått den och påverkat den i skoltid. Fan alltså, det är inte okej. Liksom.
Ja. De satte orättvisa betyg, de tryckte ner en förklarade sådana grejer.
Jag känner igen
det. Därför man blir så här, tack för att du trodde på mig, din lilla gavad.
Jag är ju så här, jag tackar ju svenska skolsystemet för högskoleprovet.
Mm. Det är där du fick skina.
Ja.
Mm.
Och ingenting annat faktiskt. Det är det enda bra de har gjort.
Ja. Men hörni, ska vi avrunda
detsamma?
Verkligen. Mm. Mm.
Tack så mycket.
Och vi får väl bara plugga den då. Miseria. I september.
Var det så? Ja, vi får se vad ni tycker.
Ja, köp boken.
Gärna.
Ja, men då så. Tack så mycket.
Tack
för idag.
Hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.